Aj, 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 det kluckar i rören.
Men det är väl inget att bry sig om?
Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
Spolarna är lösningen.
Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
Lördagsgästen på Retro FM. Ja, det är lördag morgon och man ska ju alltid vara nyfiken på någon. Och jag är nyfiken på en gammal arbetskamrat som redan när vi jobbade tillsammans var fascinerad av Ryssland. Kristoffer Lien, god morgon.
God morgon, god morgon.
Rötterna i nordvästra Skåne men andra foten både i Ryssland och i Frankrike.
Det stämmer.
Ja, du är aktuell med en bok. Du har skrivit en bok om det att vara svensk och uppleva Ryssland på ditt sätt.
Ja, det kan man säga. Det är ju inte så många som tar steget österut för att upptäcka världen. Det är många som åker till Paris och London och New York. Det är ganska bekanta platser för svenskar, men kanske inte alltid Moskva till exempel, där jag har bott många år.
Mm. Du skriver en bok, ska vi också ta och säga. Vi ska komma tillbaka till den. Släpps här nu i början av maj månad. Vad heter boken?
Sill i päls, 20 år i skuggan av Putin.
Okej. Okay. du har verkligen upplevt Putin lite halv på halv när.
Det är ju lite ironiskt då. Det är i skuggan av Putin, så jag har ju levt i Ryssland samtidigt som han har varit president ungefär.
Okay. Så han har levt i skuggan av dig kan man också säga.
Det kanske kan man också säga. Han är lite mindre än jag.
Ja. Om man pratar om Putin, hans arbetsrum, får man en känsla av att...
Det har jag aldrig varit.
Nej, men man får känslan att det är uppbyggt så att han ska framstå som lite större på något vis.
Alltså att alla möblerna är lite mindre så att han ska framstå som större.
Är det så va?
Ja. Jag vet inte. Det finns mycket rykten om Putin. Man vet inte allt vad som är.
Nej. Varför Kristoffer Lieng från Ängelholm ursprungligen blev det Ryssland? Alltså kan vi, den kortaste jag vet att du har en lång historia, men det, för de som inte känner dig, Kristoffer.
Jag har alltid varit intresserad av Ryssland. Det hänger samman med att mina farföräldrar som hade norsk-lettiskt ursprung lämnade Lettland under kriget. Men min farmor hade sin syster kvar i Lettland och det var mycket kontakt med Sovjetunionen. Och det fanns böcker om Sovjetunionen och så här... som beskriver hur bra det var i Sovjetunionen. Och det fanns skivor och sånt som jag var den enda som var intresserad av att lyssna på. Så det grundade mitt intresse. Och sen några år senare så råkade jag av en slump höra en radioutsändning på svenska från radiostationen Rysslands röst, svenskspråkiga program. De sände på kortvåg 3 gånger i veckan. Och jag började naturligtvis brevväxla med dem. Och sen efter gymnasiet så fick jag också jobb på den här radiostationen och blev kvar i 2 år till att börja med.
Och nu har det gått några år till. Och du har, alltså, hur många år har du totalt bott i Ryssland?
Det är intressant för när man söker visum till Ryssland då, så måste man ange hur många gånger man har varit i Ryssland tidigare. Och det är alltid helt omöjligt att räkna ut det. Men ja, vad kan det vara? Halva mitt vuxna liv har jag sagt i något sammanhang. Och det kanske stämmer bra för jag är 40 och man räknar att man är vuxen från 18, så ja.
Var det någon som sa att man inte ska väl du åka, som du sa att många vill ju i tonåren och sen när man ska ut och utforska världen. Vi åker till Paris, vi åker till London, vi åker kanske spendera tid i USA. Var det någon som sa tänkte, men varför Ryssland som var bemötandet?
Det sa nog alla egentligen, varför Ryssland? Det är nog ingen som sa Ryssland, det är en bra idé. Nej. I alla fall, jag ville väldigt gärna åka till Ryssland på gymnasiet, men... Det tyckte inte min mamma var en bra idé. Men efter mycket om och men så blev det att jag fick åka till Frankrike istället. Och där gick jag med i en rysk kör, eller en kör med fransmän som sjunger på ryska. Och med dem kom min första resa i slutet av 90-talet till Ryssland.
Men du, alltså vad är det som...
Så jag lurade mamma.
Blåste. Okej, mamma, du är blåst. Vad är det som fascinerat dig med Ryssland som du...
Till att börja med är det ju rätt så nära rent geografiskt och kulturellt, men ändå väldigt fjärran och ganska okänt här i Sverige. Det är en speciell stämning där borta, det är väldigt svårt att förklara det.
Du har ändå upplevt Ryssland under både de åren liksom efter muren föll och även under den alltså, omvandlingen som Ryssland har genomgått under de här 20 åren som du har.
Alltså första gången var i Ryssland 99. Mm. Och då var det ju, man såg i Moskva var det väldigt risigt och ingenting var i ordning. Det var vilda hundar som sprang omkring och sådär. Och så ser det ju absolut inte ut nu. Det är ju väldigt modernt och väldigt tjusigt. Och det finns inga ryska bilar på gatorna i princip, utan bara moderna, stora stadsjipar och annat. Jag har väldigt mycket bilar.
Är det så?
Om man tittar på en sovjetisk film så kan det vara ganska roligt, för det är väldigt breda gator i Moskva. Och det kör en och annan bil på de här stora boulevarderna. Men idag är det ju fullsmockat med bilar.
Att komma som europé, svensk, från Norden, från Skandinavien till Ryssland, alltså, hur upplevde du, hur mottog de dig? När du var ju där, liksom, du jobbade ju där och har jobbat där i perioder.
Många mottog en med intresse, men det var ganska mycket då i början, tycker jag, att man hela tiden ville hävda sig. Alltså att det är minst inte så bra där i väst, och det är mycket bättre i Ryssland och så vidare.
Säger det som ett mantra, så blir det sant kanske också, eller?
Ja, man pratade mycket om ryska själen är mycket större och finare än den västliga själen. Nu pratar man mindre om det. Det är ju förr i tiden, eller när jag säger förr i tiden så menar jag då kanske i början på 2000-talet. När man åkte tåg till exempel så var det obligatoriskt att man började prata med de andra som fanns i kupén. Det var väldigt lätt att göra nya bekantskaper. Och så är det inte riktigt. Idag känner jag att folk är lite mer som här, att man håller sig på sin kant.
Den bilden vi har av Ryssland, och som vi kanske alla har formats under, framförallt de åren som innan det var Ryssland, var Sovjetunionen. Jag är ju själv så pass gammal så jag har ju gjorde militärtjänsten under de åren när det var den ledde fienden i öst och ryssen kommer och så vidare. Det kanske de gör ändå fortfarande, det vet
man
inte.
Men det är väl, Ryssland är alltid på fel sida, kan man säga. Det är alltid fienden. Alltså. Och förr var det då, frågar man om jag var kommunist, och nu kan man fråga om jag är högerextrem. Ryssland är alltid fienden. Det är ju, Ryssland är ett väldigt stort land och jag har åkt igenom hela, men det är ju väldigt stora skillnader på att bo i Moskva eller Sankt Petersburg eller bo i någon liten håla någonstans. Men när man tittar på de vänner som jag har följt genom åren, så ser man ju hur de har renoverat sina lägenheter och hur de har rest väldigt mycket utomlands och skaffat nya bilar och sådär. Så att rent ekonomiskt så har det ju förändrats för många till det bättre.
Vad är det märkligaste som du upplevde som var en kulturkrock för dig när du kom över första gången, och så här som man tänkte, men varför är det på detta viset?
Det är det här klassiska att folk är inte så överdrivet trevliga, utan att man ställer en fråga så får man ett väldigt kort svar.
Det är barskt, menar.
Det är barskt, eller man är i en butik och man frågar, har ni korv? Inget mer.
Ingen följdfrågor.
Tyvärr inte den här veckan, men det kommer in nästa vecka. Så. Jag låg på ryskt sjukhus till exempel. Det var också en upplevelse. För att, då kunde de komma in på natten med en spruta och dra ner byxorna och spruta in den på det mjuka stället, som man säger på ryska. Där bak. Och inte förklara vad det var man sprutade in. När man går till en restaurang till exempel, så saknas halva menyn. Man var inte så bra på att sälja, helt enkelt.
Man var inte inne i någon marknadsekonomi. Det var lite trial and error under några år innan man blev.
Nu är de ju betydligt mer inne på att sälja. Men det var lite charmigt också den här tiden.
Kan du sakna
det? Ja, alltså det är inte så speciellt att komma till Ryssland idag kanske som det var i början på 2000-talet. Det har blivit mer som vilket annat europeiskt land som helst, ytligt sett.
Omvända, när du hade bott i Ryssland under ett antal år och kommer hem till Sverige och kommer hem till Änglaholmen och Lerjökastan, alltså den kontrasten.
Ja, när jag kom hem första perioden i Ryssland, så kom jag hem och skulle börja studera och bo i studentrum i Lund. Det var ju en chock på sätt och vis. Det var liksom att ut i stora världen och komma dit.
Uppskattar man mer vissa grejer som du saknade, som du upptäckte att, ja, men det här hade du tagit för givet innan när jag var hemma i Sverige?
En rolig sak som man gör på sommaren i Moskva varje år är att man stänger av varmvattnet i 2 veckor. Så man får duscha kallt eller värma det på spisen. Det fanns många olika husmorstips och hur man skulle kunna lösa det. Men då kan man ju uppskatta att det finns varmvatten i kranen. Och också likadant, man hade värmen i elementen sattes på ett visst datum på hösten och stängdes av ett visst datum på våren, oavsett hur kallt det var ute.
I denna klimataktivisttid så låter det ju som ren mumma att man kan strypa energitillförsel lite.
Jo, men ett sätt att reglera temperaturen inomhus i Ryssland och i Sovjetunionen var ju bara att öppna fönstret. För man, det där med att spara energi var inte den starka sidan.
Aj, 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 det kluckar i rören.
Men det är väl inget att bry sig om?
Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
Spolarna är lösningen.
Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Kristoffer, om jag skulle komma dit idag och komma till Moskva eller kanske Sankt Petersburg, de traditionella. Din topp 5-lista över vad jag skulle behöva uppleva.
Det kan ju vara en idé att flyga till Vladivostok och sen ta tåget tillbaka till Moskva i lugn takt. Då kan du stanna till vid Bajkalsjön och fira midsommar där till exempel. I Vladivostok så kan du titta på Japanska havet. Bara det att se, att veta att på andra sidan ligger Japan. Att du har åkt igenom hela den här landmassan. Bara det är fascinerande. Och sen kan du då ta tåget till Khabarovsk och sen så till Bajkalsjön och bada i den. Det kan vara en bra tur. Du kan också ta flodbåt mellan Moskva och Petersburg. Det är väldigt ryskt, den här landskapet längs floderna.
Just nu så bor du ju i Frankrike och undervisar på universitetet i Caen.
Caen. Det stavas väldigt märkligt, C-A-E-N.
Ja.
Det talas Caen och det ska Caen. Inte blandas ihop med Caen.
Nej, precis.
Vi har ingen filmfestival på det.
Nej, men det är fantastiskt.
Det är ganska kallt och regnigt. Ja,
men det är en fantastisk god Calvados, om inte annat.
Ja, det är mycket som är något.
Betyder det att du har lämnat Ryssland för en period? Ser du att du kommer åka tillbaka, flytta tillbaka, Kristoffer?
Och... Jag är gift med en ryska och jag åker regelbundet till Ryssland. Och jag jobbar också på universitetet i Moskva under många år. Och ja, det är en del av mitt liv. Ryssland.
Det är din själ.
Det kommer man inte ifrån.
Det är hemma för dig lite grann nu, va?
Jo, men det är det. Mm.
När du ska visa för vänner från Sverige som kommer över och hälsa på, förstår de att du liksom har blivit så ryssifierad liksom och blivit lite halvryss?
Jag har gallrat ut i min vänskapskrets, så jag har bara vänner som tycker om Ryssland.
Du lät väldigt Putin det där, Kristoffer.
Ja, just det. Nej, men jag har ju lärt känna många människor som är i samma situation som också har bott i Moskva och så vidare. Men jag tror de flesta ändå idag förstår att man kan vara intresserad av ett så intressant land som Ryssland.
Ryssland är ju alltid på allas läppar i tid och otid. Kanske framförallt senaste åren med tanke på den både inrikes- och utrikespolitiska situationen. Vi pratar om Putin. Hur uppfattas denna lilla korte man med KGB-förflutet bland vanliga ryssar så att säga? Vågar man säga vad man tycker om Putin?
Nej.
Nej.
Jag vet inte om jag vågar det nu heller.
Nej.
Det är ju olika naturligtvis. De som arbetar för staten på olika sätt måste rösta på Putin. Ute på landsbygden så är det också starkt tryck att man ska rösta på Putin. Bor man i Moskva och Sankt Petersburg så kan man kanske våga sig på att rösta på någon annan.
Lite wild and crazy sådär. men alltså, konsekvenserna, vad det kan betyda för ens karriär om man inte gör det, eller? Är det så?
Ja, det kan du. Ja, att man inte har någon karriär längre.
Precis, det är inget bra career move att tala om att man håller på någon av hans motståndare.
Men man ska också komma ihåg, varför tycker de om Putin ändå till viss del? Det är ju för att han som var före, nämligen Boris Yeltsin, var så pass dålig.
Det kan fel
ord. Det var en svår tid. Precis, att de skämdes för Boris när han dirigerade orkester och han var full offentligt. Och så kom Putin, han talade på tyska i tyska parlamentet. Och han betedde sig som folk. Han återupprättade Rysslands heder, tycker många ryssar. Och så har det ju ekonomin blivit bättre. Om det nu beror på Putin eller om det beror på bara en slump. Men jämfört med hur det var på 90-talet så har ekonomin blivit bättre. Sen är det ju ekonomiska problem. Nu har det varit ekonomiska problem med stora kriser tidigare. Men trots allt så har ju folk det bättre idag än vad de hade 99 när jag åkte dit första gången.
Bilden jag har av Ryssland är att det känns inte som att det finns någon medelklass. Det finns folk som är lägre medelklass och sen finns det de som har ofantligt väldigt bra. Eller finns medelklassen i Ryssland överhuvudtaget?
I Sverige så tycker alla att de är medelklass. I Ryssland så är det väl... Jo, men visst är det så. Har man en lägenhet och lyckas bo i en större stad och kanske ha en bil och en hyfsad inkomst, så är man väl medelklass även i Ryssland. Men det är ju enorma skillnader i de som är väldigt rika och de som inte har nästan någonting.
Och då kanske den får liksom en sån här mörk sida av att det var kanske bättre på den gamla tiden när det var på den gamla goda sovjettiden, eller?
Ja, kommunisterna har ju starkt stöd relativt sett, Zhuganov som han heter, som har varit kommunistledare nästan 90-talet.
Kommer kommunisterna göra comeback i dumman, eller?
Nej, det blir nog svårt. Då.
Tror du?
Efter Putin kommer Putin.
Ja. Han håller på att utse sin efterträdare titt som tätt. Hur länge kommer Putin sitta? Finns det några sådana hur spekulerar ryssarna själva?
Alltså, har han god hälsa så kan han sitta länge. Det beror nog mest på det, skulle jag tro.
Har du själv röstat något ryskt val än, eller?
Nej, det har jag inte gjort. Jag hade en bekant som sa att han skulle bli rysk medborgare än svensk. Alltså. Ja. Men det blev nog inte så. Nej, så inga val har jag röstat i än.
Ska jag säga att du är inte medborgare än. Du har bara uppehållstillstånd i perioder.
Ja. Hoppas jag får det igen.
Ja, efter det här programmet vet man aldrig, Kristoffer. Det är de lugnaste vatten. Man får också känslan liksom att militären har fortfarande en otroligt stor makt i Ryssland. Mycket makt utgår ifrån, då delvis via Putin.
Ja, det utgår väl via Putin.
Mm. Ja, det.
Men alltså, militären är väldigt synlig i Ryssland. Min bok Silly Pell står, den kommer ut segerdagen som det heter, då när man firar segern i andra världskriget den 9 maj. Och då är det ju hela stan full med stridsvagnar och militärer för att högtidhålla det, och även 1 maj. Det är mycket parader på ett sätt som vi aldrig ser här.
Det känns ju som man är väldigt stolt. De gamla hjältarna, de högtidlighålls och de hyllas fortfarande.
Det är ju ett sätt för Putin då att på något sätt stärka den ryska identiteten och stoltheten. Att folk då blir väldigt stolta över andra världskriget och sådär, och de hjältarna. Men samtidigt så glömmer man då sina egna problem i vardagen. Det är mycket skådespel.
Panet Kirkensem, bröd och skådespel.
Det är mest skådespel.
Är det så? Inte så mycket bröd. Mest vodka. Och vodka är ju något annat man tänker på i Ryssland. Hur är det med alkoholkulturen i Ryssland? Alltså, det känns ju liksom att ett stadigt glas vodka är inte onaturligt fortfarande.
Så är det ju. Det har också förändrats. Alltså, när jag kom dit i början så var det ju alltid det stora glas vodka, och det dracks väldigt mycket öl i tunnelbanan. Och det som man framförallt, så kan man aldrig säga nej till ett glas vodka. Då framstår man som en fullständig idiot. Va? Så att man har varit tvungen att stålsätta sig i många situationer. För de ska gärna dricka i kapp och visa att ryssarna är bättre på att dricka än västeuropéer till exempel.
Okej, okay. Så att ett helrör är inte liksom ovanligt att det kan gå åt på en middag? Så.
Nej. Men det har också förändrats, ska jag säga, framförallt då i medel- eller överklass i Moskva, att man dricker mindre starksprit och mer annat.
Om vi då stannar kvar lite grann i den kulinariska biten av Ryssland och de alltså bitarna som jag har plockat upp, så är det ju såklart biff stroganoff, det är ju borst, det är blinier.
Jag kan ju nämna då den här boken som kommer i maj, den heter Sill i päls, och det gör den för att En fantastisk rysk sallad heter Silotka Patshube, som är sill under päls, men det blev sill i päls i alla fall.
Förklara.
Det var sill under rödbetor, kan man säga. Det är okay. En rödbetssallad med sill.
Så att det är rödbetorna som är pälsen?
Det blir det ju så, ja. Precis. Det är ganska varmt. Fast det är en kall sallad. Men ryska sallader, de måste alltid ha sallader. Och det finns ofta kött i de här salladerna. Mm. Och majonnäs.
De gillar sin majonnäs.
De gillar majonnäs och kött. Så att även om du kallar det för sallad, så är det inte mycket sallad just i dem.
Det verkar ju inte som att det är någon lågkalorikost direkt, alltså som går hem i det ryska hushållet.
Nej, fast den här soppan som du pratar om, den innehåller ju mest grönsaker. Mm. Även om det finns en del kött i den också.
Men om man ska gå ut och äta en genuin rysk middag, så jag droppade ju några grejer som jag känner till. Alltså, vad skulle du säga om du skulle bjuda mig på en middag, Kristoffer?
Man kommer väl lite från pelmeni, som är degknyten med kött, en slags ravioli. De ska helst, tycker jag, stekas med bacon och ost. Det blir inte så magert det heller.
Nej, men gott.
Också några sådana här sallader. En annan sallad som jag nu fick på min födelsedag, det var krabbsallad. Det är ris, krabbor och majonnäs.
Majonnäsen kommer tillbaka där igen.
Sen är det ju kvass, tycker jag om. Det är som en rysk julmust. Mm. Det är svagdricka. På sommarna så brukar man sälja det i stora tankar. Så står det någon liten tant, en gumma, och häller upp i plastglas den här kvassen, som är kanske flytande bröd, eller om man ska säga.
Innehåller alkohol?
Inte just kvassen faktiskt. Nej. Men det finns ju annat som innehåller alkohol.
Ja, det har vi ju. Precis. Exakt.
Sen finns det en tårta som heter honungstårta. Som också är rätt så god. Annars så, ofta de här ryska tårtor, de ser godare ut än vad de är.
Det är mycket också, mycket skådespel.
Mycket skådespel i tårtan, ja.
Mycket socker och skådespel.
Ja.
Råvaror i ryska butiker, det är den andra bilden, så här fördomen som jag har, liksom, att det är de här bilderna man såg över halvtomma statliga butiker, liksom, att vi kanske får kött nästa vecka, i bästa fall. Häng på låset så kanske du får en brödsmula.
Så är det ju inte. Nej. Ja. Men jag har ju hört många historier om hur det var. Man åkte till en butik i andra änden av staden för att man hade hört att de skulle ha kött. Och sådär. Men idag finns ju allting, det är ju jättestora butiker med massor med folk och massor att köpa. Det är problemet snarare om man inte har pengar till att köpa allting, för man tycker att allting har blivit dyrt. Och att många ryssar klagar på att kvaliteten på matvarorna är mycket sämre än i väst.
Det finns ingen korrelation mellan priserna i butikerna och vad folk, gemene man, har sin plånbok, eller?
Det beror på vilken plånbok man tittar på.
Men den vanliga genomsnittliga ryssplånboken?
Ja, alltså man har ju höjt lönerna för många yrkesgrupper som hade väldigt knapert tidigare, som läkare och lärare och statligt anställda. Så att det går ju att leva på sin lön i princip för de yrkesgrupperna idag. Men boendet är ju väldigt dyrt. Om man flyttar in ifrån någon annan stad och ska bo i Moskva, så är det ju väldigt svårt att hitta något, eller att köpa en lägenhet är ju omöjligt. Men det är ju likadant för oss när vi ska flytta till Stockholm. Eller?
Om man nu vill göra det.
Om man nu vill göra det. Det vill man kanske.
Kanske. En del. Om du ser Ryssland om 5-6 år, varför Ryssland vi kommer att mötas? För det känns ju lite så här oroväckande för oss som lever här i Sverige. Putin börjar flexa musklerna igen ut mot Europa. Den stora starka ryska björnen ska stå upp mot den amerikanske satan borta i väster och så vidare.
Mm. Alltså, inte för att jag ska förminska hotet från Ryssland eller Putin, men ibland känns det som att den svenska mediebilden av Ryssland är ganska förvrängd, och man är väldigt förtjust i att ta upp allting som skulle kunna tolkas som hot från rysk sida. Riktigt.
Om vi tar liksom de gamla, konstiga med de gamla republikerna till exempel. Vi har ju sett vad som har hänt nere på Ukraina, Krimhalvön och så vidare. Sen är hoten ifrån de här gamla Georgien, Tjetjenien och så vidare.
Jag är själv lettiska rötter, och där är man ju också rädd att Ryssland ska komma och ta dem, så att säga. Men jag tror inte det. Jag kan ha fel, men jag tror att vi inte får se någon rysk invasion under min livstid.
Okej.
Okay. Vi får inte spara den här inspelningen. Får jag ta upp det sen.
Ja, vi kan sätta en liten slant på det.
Det kan vi göra. Ja. Men nu kanske är så mycket inflation så att de inte är värt något.
Nej, precis. Exakt.
I rubel då?
Ja, exakt.
Den går säkert ner.
Det vågar jag nog satsa pengar på. Men du, alltså Silly Pels, det ska bli spännande att läsa när den kommer fram med Mike, Kristoffer.
Mm.
Tack för att du kom.
Tack för då.
Lördagsgästen på Retro FM.
Aj, 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 det kluckar ju rören.
Men det är väl inget att bry sig om?
Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
Spolarna är lösningen.
Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.